Have you ever wondered why we go to war? Or why you never seem to get out of debt? Why there is poverty, division, and crime? What if we told you there is a reason for it all? A purpose. What if we told you that those who are corrupting the world, poisoning our food, and igniting conflicts are they themselves about to be completely exposed and permanently eradicated from the earth? You might think that's just an idealistic fantasy. Well, let's see what happens.
In 2009, a company called Ericsson came under U.S. pressure for selling telecom equipment to several oppressive governments.
Ja, kära vänner. Det är en ny vecka. Det är en ny vecka. Och oj vad grejer det händer. Folkbildningen tar fart ännu mer. Det är fantastiskt. Jag ska ta ut den där så. No. Ja. Vilka tider. Vilka tider. Verkligen. Och det är nästan svårt att inte se hur det här slår in i Sverige nu. Faktiskt. Det är helt otroligt. Man får torka sina ögonvrår och tårar. Ja. Det är ju otroligt. Vi skriver den 5 februari 2023 sådär. Det är en ny vecka. Och det är dags för ett måndagsljus. Ja. Det är allt ifrån fysisk träning till kost till ja, den sociala tillvaron. Ekonomin med pengarna och allt det här. Tänk vad konstigt. Det går ihop liksom. På något märkligt vis. Mm. Kan det vara meningen, kan det vara tanken, kan det vara planeringen som gör att det blir så? Kanske är det en väldigt, väldigt gammal planläggning. Ja, det kan nog vara så faktiskt. Ja, det kan nog vara så, så är det nog. Ja, jag tänker först som sist som alltid. Det största av tack för gåvor på Swish och Patreon och för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och att ni hakar på telegramtjänsten. Ja. Mm. Exploateringen av människor. Konstigt. På altaret, pengarnas altare också. Liksom lite grann den falska solidaritetens altare verkar vara någonting man har begagnat sig av som någon standardförfarande eller gängse modus operandi då. Ja. Det är verkligen konstigt. Mm. Sen kanske man ska vara försiktig nu också i de här tiderna av skådespeleri. Det kan ju vara så att människor man har pekat finger ganska så starkt åt. Ja. Kan vara lite kartiga eller kantiga kanske. Mm. Surkart. Man vet ju inte. Men för att det här ska gå klart så krävs det ju nästan att man så att säga har förberett sig alltså. Det är förberedelser. Som det där med turen ungefär då. Då. Det kan ju vara så. Ja. Det kan det ju vara, ja. Mm. Ja. Och Sverige. Statens informationsstyrelse hette en gång SIS. Det var censurbyrån med gröna och grå lappar. Nu heter Statens institutionsstyrelse SIS. De har precis som sin föregångare faktiskt haft en blandad framgång med sin verksamhet. De har fått mycket kritik då för förekomsten av våld och sexuella övergrepp på de särskilda ungdomshemmen. Men några har ju blivit väldigt rika av de där ungdomshemmen också. Men det är ju bra. För annars är det ju... Ja, vad hette han? Carl Bertil Jonsson? Ja. Annars är det kommunism. Jag tänker att det kommer sådana där också. Ja. Det är många som är så hårt inpantade nu så de säger vad fan som helst. Ja. Med ljuset i hand kanske det här med SCA och den härvan. Om man läser igenom den idag med avseende på vad som har hänt och så vidare. Och bokföringen i stort och så vidare och så vidare. Det verkar precis som att riktigt allt är inte uppe, va? Och det har ju förekommit såna här grejer att man ja, kan visa föreslaget att man ska visa bilder och sånt där. Ja. Och det var till och med liknelse i Dagens Industriartikel där en gång i tiden om att ja, Harvey Weinstein och såna här prylar. Tänk vad konstigt. Mm. Man undrar ju verkligen, visste inte någon om det här? Eller visste man om det här och spelade på så här sätt för att befolkningen måste väckas? Ja. Det är det här med locket på den här pyramiden, tror jag. Jag tror att det är det. Annars blir det en massa små spretiga småspetsar som vill till topps. Ja, man måste ha en låsning på gången. På, ja, på det här samtidigt, alltså på utvecklingsgången. Mm. Ja, så det är ju frågan då. Om man ska kontrollera den djupa staten så är det väl bra om man kan kontrollera kärnan då. Det kan vi säkert vara överens om. Och ja, det verkar ju i alla fall ligga lite för hans riktning att en del av den djupa statens kärna, om man inte säger den utslutande delen i alla fall då kanske, som det nog är, ja. På grund av det moderna krigets sammansättning just och kontroll över de funktionerna, då verkar väl det vara en praktisk grej att ha kontroll på om man ska så sanera hela det här globalt, va? Så jag kan väl säga, som jag sa en gång 2016, det finns inget självändamål i det här med att spika upp de som har samarbetat på väggarna. Det gör det ju inte. Det finns inte något sånt överhuvudtaget. Hem, det är ingen bra väg till framgång. Det föder bara mer, ja, ska vi säga, motverkande krafter rent utav. Så kan det ju vara. Så är det ju faktiskt. När man tänker efter lite. Och det här är ju liksom det här med ungdomarna och skolan och barnen och allt det här. Det är ju något, ja, jag vet inte. Det verkar ju precis som att det har skett med någon form av uppsåt. Ja, det finns något dunkelt i folksjälen, något ja, äckligt, förkastligt. Ja. Det handlar om självbilden hos individen. Och hur fan kan det bli så där att vilja ge sig på de försvarslösa? Och därför är det ganska viktigt det här med att bryta de här mönstren som har lett oss fram till idag. Det är inte hämnd som ska verka ledande, för det leder precis till samma sak igen. Ja. Så är det ju. Rätt ska vara rätt. Ja, Konstigt. Nu ska man göra om det här med SIS i alla fall. Det är speciellt. Mm. Privatpersoners sjöhöga skuldberg är rena skammen för Sverige. Det har väl med självbild att göra då, antar jag. Och för er som är födda lite tidigare kommer ni kanske ihåg när författaren Per Hagman var väl han med en cigarett, tror jag. Och här har vi en skribent som minns fortfarande rubriken Pappa lärde mig inte vara rädd för kronofogden. Författaren Per Hagman alltså då, han berättade i en DN-intervju med Melina Rydell 17 när han var skuldsatt upp över öronen. Allt började med ett lägenhetsköp i Stockholm. Så kom krisen i början 90-talet och räntechocken. Han fick sälja sin lätta i innerstan med en restskuld och ärvde även skulder av sin far. Från sin far som fixat bostad åt honom. Den smällen har han aldrig återhämtat sig från. Räntorna på den tiden låg på 13-14%. Hagman levde på existensminimum och lärt sig överleva utav systemet. Staten och bankerna är inget att lita på. Det fick han lära sig redan som liten valp. Ja, alla kan inte ha ett så anarkistiskt, sorglöst livshållning som Per Hagman. Får skämta om kronofogden. Ja, för många är det den största skam som finns att vara skuldsatt. Så kan det nog ha varit. Men frågan är om man inte klarar av att räkna ut i det här att i ett system som gör allt färre, allt rikare på allt fler människors bekostnad. Ja, hur blir det här egentligen då? Det kan man ju fråga sig. Och nu kommer det ju sådana här glada, ja, gamla österrikiska skolangubbar som jag trodde var utdöda vid det här laget. Men som nu återstår här på slutrakan alltså. Och fortfarande vill kännas vid att det finns ett tillväxtkrav. Nej men oj. Och så försöker man dra den här gamla sega med hastigheten på pengar. Ja. Mm. Alla ska ha pengar samtidigt då. Eller är det mycket fördröjning på de här elektroniska betalningarna eller vad menar de? Jag vet inte. Märkligt alltså. Det måste jag ju säga. Ja. Och mycket svårt att ta sig ur det här är det ju också. Det tar tär på hälsan och självmordsfrekvensen i just den gruppen av människor är oroväckande hög. Ja, men det är ju naturligtvis ingenting för Folkhälsomyndigheten att bry sig om. Varför gör inte de någonting åt det här om det här är sant? Det som står i den här tidningen och Dagens Nyheter idag. Hur kommer det sig egentligen? Vad beror det på? Det är inte intressant, det är inte viktigt eller... Ja... Det är ju konstigt alltså. För att man ska göra rätt för sig i Sverige alltså. Konformismen och tystnaden kring pengar är förbluffande stark. Är det den olyckliga kombinationen av puritansk protestantism, småborgerlighet och arbetarrörelsen skötsamhetsideal som spökar? Eller är det någonting annat? Är det självbetraktelsen? Man inte får verka sämre än någon annan. Men hur fan kan man undvika att bli sämre än någon annan i det här systemet? Det kan man ju inte. Då får man ju ta liv av sig på en gång i sådana fall. För förr eller senare blir man ju sämre än någon annan. Och gudarna ska väl veta ändå att de som tenderar att utgöra någon form av konkurrensbetingelse för den djupa staten. Ja, de lär ju inte hamna där sist om man uttrycker det som så. Jag tror, vad sa man om Ivar Krygers släkt och vänner och bekanta? Ruinerade, vanärade och så vidare. Tänka sig, känns det igen? Alltså det är samma. Jaha, ja men det kunde man ju inte ana. Inte en chans att man kunde, nej. Kanske också inpräntad maktlöshet, ja. Vad sägs om att ta makten över sig själv? Skulle det kunna vara något? Det sägs inte så mycket om det här, men tanken ska väckas, kan man tänka sig. Man minns den sadistiska fabrikören i Hans Alfredsons roman En ond man, som eldar upp den olyckliga skuldslavens sedlar i den öppna spisen och myndigt säger: det är inte pengarna, Månsson, det är principen. Har ni inte läst boken finns scenen i filmen Den enfaldige mördaren från 82. I förra veckan kom ny statistik som visar att allt fler svenskar har problem att betala sina skulder. Ja, räntekostnaden växer ju. Och bankerna gör historiskt höga vinster till historiskt låga räntenivåer i relativa termer. Så, ja. Skuldmassan måste alltså växa. Ja. Och skuldberget hos kronofogden är 119 miljarder kronor och har inte ökat så här snabbt sedan 90-talskrisen. Upp med hela 35% jämfört med det första halvåret 22. Enklare uttryckt, ökar skulderna till fogden med 50 miljoner om dagen. Hur länge ska det här hålla då, tro? Mm. Och om man inte får en tillräckligt utbredd och djupgående förståelse hos folk i allmänhet, vad händer då? Då kan man köra om samma system en gång till alltså. Med lite skuldavskrivningar och så här, så blir alla glada. Mm. Är det någon bra idé verkligen? Är hela jorden pigg på det, tror jag? Jag tror inte det. Jag tror inte det. Jag tror de som har planerat den här motverkan mot staten faktiskt klarar av och ser den här ekvationen och förstår att en del storheter i det här måste vi nog ta bort för överhuvudtaget för det ska bli någon långsiktig hållbarhet för samhällsutveckling. Jag tror inte ni det. Jag tror det. Mm. Faktiskt alltså. Det där är ju jättekonstigt. 50 miljoner om dagen. Sverige har blivit ett land där medborgarna lever långt över sina tillgångar. De oseriösa bankerna och låneinstituten tar ut absurd höga räntor och avgifter på konsumtionslån. Det vet alla som har sett ett avsnitt av Lyxfällan. Vilket slår hårdast mot unga människor som saknar inkomst och kunskap om ekonomi. Skuld har blivit den nya folksjukdomen. Ja, det vet jag inte om jag ska säga att det har blivit så där liksom nya folksjukdomen. Det vet jag inte. Jag tror att principvärdet för det allmänna betalningsmedlet har varit ungefär detsamma sedan 1931. Vid införandet av Bank of International Settlements, alltså BIS. Jag tror det. Ni brukar ju säga det senast, då måste ju någon ha fattat något i alla fall. Mm, och så är det ju. Mm. Och det var inte de mest utpräglade moraliska luffarna som betalade mest för de här världskrigen. Nej, de tjänade mest på dem faktiskt. Ja. Men frågan är vad de efterlevande har gjort egentligen under den tiden. Mm. Det kan ju omöjligt ha varit på så vis att man inte från den sida som bekämpar den djupa staten begrep att den här måste man ta kontroll på. Det finns ju bara inte alltså. Nej. Och frågan är hur mycket, vilken omfattning och tid. Det är ju oerhört svårt för det får ju liksom inte komma ut i det här. Nej. Och sen måste man bulla upp med vad som det där lilla gänget har använt som sin verkställande hand då. Då måste den ställas emot Katla-luren alltså. Katla måste byta husse. Ja, lite så tror jag. Ja, det där är skuld. Det har blivit den nya folksjukdomen. Låter inte det lite komiskt nästan i den här tiden när skuld är principvärdet på det allmänna betalningsmedel och dessutom är enskilt kontrollerat. Det är vinstmaximeringsintressen som driver det här. Ja, aktiebolagslagen. Kan det vara riktigt lämpligt? Men det är ju skyddat av våran konstitution. Det har vi ingen här just vid konstitutionsutskottet. Ja. Men det är ju inte korrumperat för vi har ju maktdelningsprincip. Har vi inte heller, nej. Vi har folksuveränitetsprincip, ja. Ja. SMS-lånen är bara ett klick bort. Spelskulderna växer på hög. Räkningarna ökar i rekordfart. Förr i tiden hade det kallats ocker. Idag ligger nästan hela risken hos låntagen. Dante placerar mycket riktigt ockraren i helvetets sjunde krets. Lägre än mördare. Berättaren i den gudomliga komedin förklarar att ockrarna står för motsatsen till det fria skapandet och eftersom de hycklar och låtsas göra gott den här altaret ni vet alltså, så ska de straffas dubbelt. Stanken i deras krets är värre än den från enskilda banken drar hon till med här och jag vet inte men ni förstår kanske att det är vad ska man säga, det är väl en anpassning till det rådande opinionsbildningsklimatet och sen får jag sitta och bryta här i det här för ja, er skull då alltså, i den mån inte liksom klara det själva, så är det, jag ska göra förtydliganden i det här då, då. Vad är det man försöker med här och vad är det man vill komma fram till? Alltså att man inte skriver Skandinaviska Enskilda Banken, det, men den hette ju Enskilda Banken från början och den startades i vitriolstanken i Sundsvall är påtaglig som till en följd därav, ska jag säga. Det är journalisten Lena Pettersson i alla fall som påminner om Dante Alighieri i boken Skuldsatt, sällan en bok kommit så lägligt. Hon skildrar nämligen vad priset blir när samhället tillåter att skulderna skena för privatpersoner och de obetalda lånen. Samtidigt blir en lysande affärsidé för skrupelfria företag. Om det senare skriver Jonas Malmborg dessutom insiktsfullt och underhållande i den lika aktuella historien om Klarna, den stora kreditfesten. Man kunde tro att det fanns mycket litteratur i ämnet. Lena Pettersson visar att det är inte sant. Hon berör ett tabu som har blivit ett allvarligt samhällsproblem. Vi har tankat kreditmarknaden med raketbränsle och rivit sönder säkerhetsföreskrifterna. Vi har gett kreditdrivarna samhällets stöd, både konkret och moraliskt. Till de överskuldsatta har vi gett skammen, skulden och riskerna för liv och hälsa. Ja. Det är ju konstigt allt det här. Det går ju liksom inte att sätta stopp för. Bankerna vinstmaximerar. Det måste finnas ett betalningsmedel. Det här betalningsmedlet i sig reser tillväxtkrav. Jag menar, vad är problemet? Att vi inte haft något bättre? Nej, det tror fan det. För de som tjänade på det här ville inte ha någonting annat. Det är helt självklart också. Det tror jag alla förstår vid det här laget. Ja. Som sagt, till de överskuldsatta har vi gett skammen, skulden och risken för liv och hälsa. Ja. Poängen är att det skulle kunna vara du eller jag. Pettersson har intervjuat en rad personer som varken är särskilt udda eller brottsliga. Visst är några hopplöst slarviga och gränslösa, men de flesta har snarare förlorat jobbet eller tvingats gå igenom en uppflitande skilsmässa och fått sälja huset i fel konjunktur. Med stigande räntor och skyhög inflation är inte kraschen så långt borta. Det här är ju gjort för, ja, det är ett insteg kan vi säga i det här. Inte så mycket mer. Men kronofogden erbjuder väl skuldsanering, frågetecken? Nej, det är inte självklart. Skammen får en enskild ta. Jag tänker på Maria Visby som beskrivs som en duktig tjej. Men ändå trillar dit när hon blir allvarligt sjuk. Hon spelar snabbt bort några 100 000 på nätet och gömmer kravbreven för sin make. Till slut får hon krypa det korset. Min svärmor önskade att jag varit otrogen när det var lättare att förlåta. Men kronofogden erbjuder väl skuldsanering? Det är inte självklart. Nej, det är ju inte det. Lena Pettersson jämför med hur affärsmässiga de flesta företagskonkurser är. Höga skulder kan avskrivas snabbt, men när det gäller privatpersoner är skulden hårt sammanflätad med dygd och moral. Konkurs är en rättighet, skuldsanering är en nåd. Ja. Bara att vi har det där med eviga skulder på privatplanet är ju lite speciellt. Det har man ingen annanstans nästan. Har det tyder på det fria tänkandets höga nivå liksom. Är det det som det markerar liksom? Eller är det något annat tro? Är det småaktighet? Är det girighet? Vad kan det vara det? Kanske. Tänk att inte kunna identifiera sig med sin yrkesroll. Det kan inte vara roligt. Nej. Om man inte har någon, försvinner man. Blir man osynlig på något vis? Eller hur fan fungerar det där? Det är inte riktigt klart för mig. Faktiskt, nej. Det är ju rena skammen för Sverige som nation. Och det där med nation, ja, som land i alla fall. Pettersson gör en intressant jämförelse med USA. Där den snabbaste varianten av skuldavskrivning är att lämna tillbaka huset på banken. Lämna nycklarna alltså. Även privatpersoner har rätt att misslyckas utan att straffet blir evigt. Det är konstigt att vi har det evigt. Alltså, hur kan det vara det? Vad säger då människorättsorganisationer? Och vi som är den humanitära stormakten dessutom. Det verkar ju precis som att det är exakt tvärtom mot vad det borde vara. Är inte det märkligt så säg? Jag tycker det låter konstigt i alla fall. Ja. Det är ju väldigt märkligt alltså. Ja. Det här med att... Ja. Ja, olycka och otur kan spela in för den belägenhet man hamnat i. I ett kreativt och civiliserat samhälle borde rätten till en andra chans vara helig. Ja, annars blir de ju utanför. För alltid. Det är ju så. Man kan inte ha någon bank-ID, man får inte ha några kort. Man kan inte ha någonting sånt där. Hamnar man på kant med de där? Ungefär som, jag ska inte säga att jag gör det, men... Kraftigt. Ja, jag var inte ens rödlistad att säga på. Jag var ju brunlistad till och med. Mm. Det hamnade ju i den här utställningen, eller vad säga, som de beställde. Det var en liten utredning kanske. Så de beställde av FOI. Men det var ju konstigt. Men är inte det här lite teater? Det var ju tur jag fick hamna på Dramaten där. Det var snällt. Ja, det fick jag ju. Expo, vad fan är det för någonting? Jag skulle ju nästan kunna säga så här att... Är inte det där lite övertydligt egentligen? Eller? Man kan ställa sig frågan så här jävligt enkelt. Vem pratar mest om själslig utveckling och grunderna till självbetraktelsen, självbilden, dess förhållande till själen och så vidare och så vidare. Vem har skrivit mest artiklar om det? Är det jag eller Jonathan Lehmann eller den här Daniel Pohl? Eller vem är det då? Är någon av oss skriver, måste det vara i alla fall. Ja. Ja, det kan det vara. De är lite fingerpekare de där, men de är lite väl tydliga fingerpekare skulle jag säga. Det skulle jag faktiskt drista mig till att säga. Lite övertydliga rent ut sagt alltså. Ja. Den här skuldavskrivningen i USA alltså. Helig det här att få en andra chans. Ja, alla ska med sig, men tydligen ändå inte. Ja. Och företagshistoria kan vara otroligt trist. Men Jonas Malmborgs Den stora kreditfesten påminner snarare om hur amerikanska reportrar skildrar finansvärlden med stark research och fritt berättande om som riktar sig mot läsaren. Det blir en tidsspegel som säger något viktigt om hur Sverige har förändrats av den digitala ekonomin. Det märks att Malmborg skriver skönlitterärt. Han debuterade 13 med en roman om uppväxten på Östermalm, Fältöversten. Bortsett från den svenska ovanan med fläskigt dramatiserad inledning och en onödigt lång avslutning är boken om Klarna rena läsfesten. Likt en nördigt detaljerad Mikael Lewis krastar sig Malmborg över de digitala innovationer som i Klarna växer upp till ett av Sveriges hetaste företag. Och utan att dölja vilka som fick betala priset. De unga vuxna som föll pladask för Klarnas balla reklam och köpte saker på kredit som de egentligen inte hade råd med. Och hamnade just i den skuldfälla som Lena Pettersson beskriver. Fascinerande det här alltså. Ja, det där är ju konstigt alltså. Och snabbt marscherades av tre unga handelsstudenter som dissades av den gamla svenska direktören men tog revansch och till slut fick de stora riskkapitalisterna från Silicon Valley att investera i företag. Det som började som en simpel faktureringstjänst växte snabbt till ett smart techbolag och expanderade vidare till den trendiga shoppingplattform med vidhängande digital bank. Och det ska snart bli en amerikansk börsnotering, ryktas om det. 2021 värderades Klarna till osannolika 380 miljarder kronor. Då kunde man kosta på sig annonskampanjer och sponsorsamarbete med Snoop Dogg, A$AP Rocky, Paris Hilton och Lady Gaga. Och köpa världens dyraste tv-reklam under Super Bowl. Värderingen har sjunkit ganska dramatiskt under lågkonjunkturen och företaget blödde pengar. Men den senaste rapporten var lite ljusare. Grundaren och vdn Sebastian Siemiatkowski vill gärna vara en kaxig uppstickare som skryter med att Klarna spelar i Champions League. Då har man förstås råd att vara skyldig folk en jävla massa pengar. Klarna kan alltid bolla runt de fiktiva tillgångarna och spekulera i framtida vinster. Men bara så länge det håller sig kvar i den absoluta toppen, ja. Och det går ju ganska fort. Ericsson hade jävla åka av det, hade de inte. Det var inte, det var Meta som hade det förresten, just det. Så var det, han jag vet inte. Märkligt. Det verkar hänga ihop. Ja. Det där är ju naturligtvis någonting som kommer och måste hanteras. Det är ju helt självklart. Det här med att leva på räntor. Det är nog lite speciellt det. Det fungerar ju inte riktigt bra det där med att alla är frisörer och står varandra i en lång, stor ring och klipper varandra. Så. Nej, det gör inte det. Fungerar lika dåligt med banker bara. Och inga andra. Det måste ändå vara någon form av realvärdeförädling. Någon slags produktivitet alltså. Som ska tillgöra. Den tillväxten måste motsvara det här finansiella tillväxtkravet som skapas av räntebelastad skuld som allmänt betalningsmedel till enskild vinstmaximering. Ja. Så måste det ju vara. En annan detalj som kommer upp nu här, det är ju det att det kommer ju bli lite syn på oss alla i det här. Och även om man tycker det är dödligt tråkigt i det här, så kommer de som kämpar för att vidmakthålla det här systemet och dess funktion, då kommer de att ta fasta på den pucken, tror man ju alltså. Har man inte koll på det där nu, så lär man få bekänna färg för det också. Så kommer det att bli. Det är så. Ja. Och sen har det varit demo då i Stockholm. Det tog man upp faktiskt på X22. Det var tusentals människor. Det var kanske inte riktigt tusentals människor, men skitsamma liksom. Det var rätt många hundra i alla fall. Och det kan man väl tycka massa olika saker om sådär. Men det verkar ju precis som att de har inte riktigt mycket muskler kvar nu för att hålla på att stöka till det där på det viset. Det har liksom fått gå. Så, ja. Och, ja. Expo naturligtvis. Ja. Och gamle Sune, han tycker att det kopplar en fullnäll som på sig själv. Man kopplar väl inte. Ja, jo, det kan man nog säga att man gör förresten. Ja, vi kommer tillbaka till brottning och sånt idag förresten. Ja, just det. Och men det är som sagt också på så vis att det här kommer att kristallisera ut sig vad man har för typ av perspektiv på tillvaron. En del frågor är ju helt omöjliga att ta med sig in i framtiden om samhället ska fungera. Vi kan inte ha ett sånt här system med den här monetärmekaniska grunden. Vi kan inte ha ett rättssystem som saknar bäring på verkligheten och främst ska gynna enskilda vinstmaximeringsintressen. Helst globalt också. Ja, det går ju inte. Vi kan inte ha en massa tokerier med raser och sånt här dravel. Det går liksom inte heller. Det går inte med ariska rasen. Det går inte med den judiska rasen. Det går inte heller. Nej, det gör inte det. Inte ens den samiska rasen. Damme fan kommer att fungera. Nej. Det där är lite konstigt. Alltså, det måste finnas sakliga grunder. Det kan inte vara godtycklighet och önsketänkande. Från enskilda intressens sida som verkar ledande för ett helt land. Alltså. Nej. Det tror jag nästan alla förstår. Borde de förstå i alla fall. Och jag lovar, jag ska få dem att förklara. Och jag har ju sagt förut att jag inte är sådär jättepig på det här med ukrainska krigsskadade soldater som turnerar i landet här. Det har jag alltid sagt, det är ungefär det sista vi behöver. Jag tycker det är en helt värdelös grej alltså. Ja, och de har ju en järngeneral där, va? Överbefälhavaren där. Han lär ju ska vara bra då sådär och en populär hos befolkningen och fått högre förtroendesiffror än Zelensky. Och han har inga ambitioner att bli politiker, vilket kan vara lovvärt. Och det snackas ju om att man ska byta då överbefälhavare, men det här är ju jävligt känsligt för ja, överlag då, därför att han är ju liksom, han ser ungefär ut som man kan förvänta sig att en ukrainsk general ser ut. Mm. Så där liksom. Och nu har man börjat sätta lite ljus på det här också. Och då blir ju naturligtvis allting mycket roligare. Såklart. Och den här konflikten höjer knappast moralen alltså i de här, ja, frågorna nu för de reguljära förbanden. Men frågan är om de reguljära förbanden egentligen har gjort över tid. Den där, han är ju klart kapabel att göra i princip vad som helst. Alltså. Både på gott och ont alltså. Mm. Men jag tror nog han är bra då. Även om han ser lite kantig ut. Mm. Han verkar ha den typen av upplägg alltså. Mm. Och som sagt, ja, skulle det bli ett regimskifte kanske? Är det ju inte så att befolkningen skulle gå emot den egna militären? Nej. Det skulle de inte göra. Och den där järngeneralen ser inte ut som den som det civila Ukraina bjuder upp till dans med direkt. Nej. Det kommer de inte göra. Mm. Ja, vi får väl se hur det här landet ligger då, då. Men det lär ju också visa sig alltså. Mm. Ett alternativ tyckte herr Eriksson, inte telefonmässigt då, utan han tyckte att han kanske får sparken och dra från Ukraina och låter sig intervjuas som Douglas MacGregor. Ah, det vet jag inte. Jag tror att han är nog mer hands-on business liksom på den här. Mm. Det är nog en känsla jag har. Mm. Faktiskt. Mm. Jaha, och som sagt, intervjua. Och Tucker Carlson är i Moskva faktiskt. Och medierna är ju inte så där jättepigga på det här, eftersom ryktena går om att han ska då intervjua Vladimir Putin. Och Robert F. Kennedy Jr. då, presidentkandidaten här nu, han... Ja, tycker västerländska medierna kollapsar totalt i det här. Och det tror väl fan det, för det var väl så med Tucker Carlson 1, va? Mm. Det var ju bara ett arbetsnamn på den här Oliver Carlson. Han som fixade till Hollywood. Mm. Just det. Och det där satt ju ihop med den här familjen. Här och för Rosenberg då, atombombsstölden och den här grejen. Mm. Kalla kriget. Ja, vad konstigt. Jag undrar hur det var. Nej, det gör jag faktiskt inte. Mm. Ja. Och det är klart att en intervju med Vladimir Putin, vad det skulle ställa till med i de här sammanhangen förtroendemässigt för västerländska medier och de västerländska politiska systemen. Det är nästan omöjligt att det inte blir en total katastrof. Det är ju knappt att ens om de sitter och är tysta en halvtimme så skulle det hjälpa. Nej, nu är det riktigt dåligt alltså. Ja. Och Alex Schulman och girigheten då är ju inte så tokig idag faktiskt. Och herregud, det är vårt familjeguld alltså. Jag hittade en portmonnä, säger Alex, fylld med pengar när jag var ett barn och det låg mitt på trottoaren och såg ut som ett lockbete. Som någon filmade mig i smyg för att se om jag skulle ta upp den. Jag vägde den i handen, klämde. Och den var tunga mynt och prassliga av sedlar. Jag stoppade den på mig och den brände nästan hål på jackfickan när jag sprang hem. Lamslagen av ångest över att ha eventuellt stulit visade den för pappa och han fällde upp glasögonen i pannan, granskade den noga och så kom det högtidliga och lite för långa talet om vikten av ärlighet. Och vi pälsade på och så gick till polisstationen och jag lämnade över portmonnän och där kom beskedet. Om inte ägaren hörde av sig inom sig så många dagar skulle jag få alla pengarna. En skev otäck väntan tog sin början och slutade i förtid när inte han hörde av sig till polisen och sen såg jag inte de här pengarna mer. Men de febriga drömmarna under de där dagarna, världen som öppnade sig framför sig, jag visste vad jag skulle göra och använda framtiden till. Kanske är det med samma frossa som en rad olika personer i detta nu går på runt och väntar i Mölndalstrakten. Det har nämligen hittats guld på västkusten, det som det ofta är med guld. Folk blir som galna. Historien är korthet. YouTube-stjärnorna Lukas Simonsson och Carl Deman köpte ett hus i Mölndal och skickade in byggare för att renovera när hantverkarna skulle blåsa ut vinden och upptäckte de ett gömt hyllplan på vilket det fanns guld till ett värde 7,3 miljoner kronor. 10 kilo guld och 4 kilo platina. Plötsligt gör alla anspråk på guldet. Hantverkarna som gjorde fyndet tycker att guld självklart tillhör dem. YouTube-stjärnorna menar att det är glasklart deras hus, deras guld. Och mannen som sålde huset i YouTube-stjärnorna hävdar att guldet var hans föräldrars. Och att guldet därför omedelbart bör överlämnas till honom. Chockade och nervösa hantverkare sitter i ett hörn, chockade YouTube-stjärnor i ett annat. Hela händelsen har rört upp stora känslor. Det märks i medierapporteringen. Hantverkarna berättar om när de gjorde fyndet. Vi kollade vad det var och blev chockade och nervösa. YouTube-stjärnorna säger att de är chockade av fyndet. Rapporterar att säljaren blev chockad när han fick höra om fyndet. Chockad tycks att det var nyckelordet. Alla går runt i chockade. Chockade och nervösa hantverkare ser ett hörn och chockade YouTube-stjärnor i ett annat. Och alla är lamslagna och apatiska. Tre parter, alltså alla vill ha guldet. Inte ens de juridiska experterna vet hur det ska gå. Och när man trodde att det inte kunde bli mer spännande på fredag eftermiddag, då går sig ännu en kombatant in i leken. Det är säljarens syskon som inte stillatigande tänker se hur guldet som det tvärsäkert blir tillhör dem själva finns in i det orätta händer. Enligt GP uppges syskonen vara chockade över fyndet. Och herregud, är det där guldet var gömt? Utropar ett av syskonen i media och jag skrattar rakt ut när jag läser det. Det är nästan för bra för att vara sant. Jag säger inte att han ljuger men det är bara så obetalbart fräckt och roligt. Ja, fyra parter slåss nu om guldet. Det slår mig att jag skulle kunna bli den femte. Ett enkelt samtal till polisen, en anmälan. Jag hävdar att vårt släktguld har varit borta länge och det tycks upphittat. Sen ringer jag till GP och herregud, utbrister jag till häpet i reporten. Det är alltså där pappa gömde vårt familjeguld. Ja, jag vet inte. Ja, det är speciellt det där. Mm. Är det därför samhället ser ut som det gör kanske? Kan det vara så? Eller kan det inte ha med det att göra någonting? Lite kanske? Jo, jag tror det är så faktiskt att det har lite med det att göra. Mm. Det tror jag. Ja. Och kreditföretagen vill inte att vi ska kunna betala. Det verkar ju vara som att alla tidningarna går in på samma bog nu i det här. Ja. Jag vet inte. Konstigt. Fargos femte säsong undersöker uppehållet vid skulder. Och människorna som har dem. Människor som driver in dem och vad som skiljer dem åt. Dotter Leona lyckas fly från en våldsam man, byta identitet och bygga upp ett nytt lyckligt liv. Ingen vet vem hon är. Hon har gjort allt för att hålla sig gömd från sin mördare till ex-make som anlitat en galning för att med våld ta henne tillbaka. Ex-maken tycker att det är dotter skyldig honom det eftersom de är gifta. Mm. Ja, jag vet inte. Det är ju jättekonstigt. Mm. Den som är skuldsatt ekonomiskt vet att en skuld kan ligga tungt på hjärtat som armsynd alltså. Jag har blivit besatt av tanken på att bli skuldfri. Inte ens skuldfri. Att CSN skickar avier fram till jag sänks ner i jorden har jag accepterat. Vad jag vill bli fri från är ett privatlån jag tog i min bank våren 2020 när jag hade panik och inte tänkte igenom saker så noga. Det var sent på kvällen, jag kände mig desperat och tog lånet från min telefon. Pengarna skulle jag ha för att betala skatten som jag under det gångna året inte hade lagt undan i min enskilda firma. Jag hade levt upp nästan varenda krona. Min glädjekalkyl kan inte förklaras på något annat sätt än att jag är en ofrivillig företagare, ett resultat av en arbetsmarknadsåtgärd påhittad innan jag kunde säga något om den och som jag helst hade varit utan. Kan vi inte komma överens om att det räcker? Jag vill inte betala mer. Jag tog lånet bara för att jag året före hade blivit fri från ett par anmärkningar hos kronofogden. Jag ville under inga omständigheter hamna där igen. Ett par minuter efter jag skickade in min ansökan blev den godkänd. Och problemet var inte löst. Men det var uppskjutet på framtiden och jag gjorde en gissning att lösningen fanns där. Ett lån är alltid en gissning om framtiden. Enligt Lena Pettersson, som är aktuell med boken Skuldsatt, kommer tillbaka till det. Men en gissning är att det inte är mer än en chans, och en chansning är ofta lika dåligt som bra. Ja. Svenskarna är ett av de mest skuldbelagda eller skuldsatta eller belånade folken i Europa. Är det jättebra då att själva betalningsmedlet består av samma som enskild kontrollerad räntebelastad skuld? Ja, det kan det nog inte vara, för det är en förutsättning för arbetsdelning i samhället. Ja, för att människor ska kunna byta varor och tjänster med varandra. Nu har det blivit lite annat. Ja, kanske det var tanken. Man kanske inte menar. Jo, men det var väl ändå så att han häradshövding Marcus Laurentius Wallenberg var inblandad i en rad olika kommittéer och tillsynsorgan i de här sammanhangen som hade till exempel med reformationer av det tyska banksystemet att göra, införandet av BIS. Var det inte så? Jag tror det. Och Thomas McKittrick och allt det här. Och håll koll på Cornelia i de frågorna. Hon håller på och nöter med det där. Det är jättebra. Faktiskt är det så att fattiga erbjuds dyrare lån än rika eftersom de fattiga helst ska lida för att de är fattiga. Ja, det kan man nästan säga alltså. Jag vet inte. Trots detta är det frågan om betalningsmoral som spökar hos beslutsfattare, makthavare och myndigheter. Utlåningsmoralen, påpekar Pettersson, är det aldrig någon som lyfter. Ansvar gäller i Sverige bara den som lånar, inte den som lånar ut. Och frågan om betalningsmoralen är inte bara något flummigt abstrakt utan återkommer hela tiden i exempelvis politiska diskussioner eller beslut om vem som får skuldsanering eller ej. I sista avsnittet, man kan ju säga så här, de kan ju säga nej då på grund av till exempel då, utbildningar, förmågor, övriga förmågor, kontaktnät och sådana här grejer. Det räcker absolut för att säga nej till skuldsanering. Gör det. Så det är helt godtyckligt alltså. Och det är ju bra. Men det är också så här att förr eller senare i den meningen så kommer de att fatta ett beslut som blir fel. Och förr eller senare kommer de som motverkar den djupa staten faktiskt att ta tag i det där. Så enkelt är det också. Ja, det där är mycket speciellt alltså. Snälla Lordea, låt mig gå. Jag vet att det var dumt att låna på så dåliga villkor. Jag fattar fel beslut. Det varje människas rätt att göra fel och bli förlåten. Ja, man kan fråga sig. Om man förstår innebörden, mekaniska innebörden och konsekvenserna och naturen och karaktären på det här systemets vidare gång eller utveckling. Då är ju det här liksom rena tramsfrågorna. Det är det ju. Faktiskt. Och Vi kan väl byta ämne lite grann i det här, för det där tar ju inte slut i blårasken här med ekonomin. Och då har man då en ny studie som spräcker myten om protein och träning. Och det här är ju ett, ja, vad man ska säga, det är samma sak med träningen där egentligen. Det är ju väldigt lustigt på det viset. Alltså hur olika apparater eller maskiner har marknadsförs över tid när de har dykt upp. Och det är samma sak med det här med kosten. Det är också mycket, mycket, mycket märkligt. Visste man inte bättre skulle man tro att det fanns stora industriella intressen bakomliggande som styrde utvecklingen för att tjäna så mycket pengar de kan faktiskt. Och man ska säga att det saknas inte pretendenter som har svalt det här med hull och hår. Det gör det faktiskt inte. Nej, det gör inte. Det är inte ens som man, när det gäller träning eller vad det är, va? Eller kost då. Och mycket har ju varit det här, och jag har tjatat lite grann om det, men jag tjatade med ett helt decennium då en gång i tiden, och så på 90-talet i de här ämnena. Och man kan väl säga så här att egentligen är det inte så mycket nytt under solen i den meningen. Det är bara det att man får, behöver nog se det här lite mer nyanserat som vanligt. Man kanske liksom måste kolla lite på det här med nettoproteinutnyttjande till exempel. Nettoproteinutnyttjande, NPU då. Oh. Det finns massa sådana grejer. Hur mycket, alltså, protein finns det i olika saker egentligen? Hur mycket behöver man ta upp? Hur stor är upptagningshastigheten? Vad är det som gränssätter den här ersättningshastigheten? Har nedbrytningsenzym i mag-tarmkanalen något med saken att göra? Receptorer kanske, eller sådana här grejer. Kan det vara sånt som spelar roll i det här? Ja. Ja, ni hör väl ungefär det torra uttrycket. Hur mycket, ja. Och det, man försöker lansera något som heter muskelfull-effekten. Alltså, och vet, ja, ibland blir man ju lite trött så här på sådana här grejer. Att, och ja. Faktiskt alltså. Mm. Man kan säga så här att en proteinsyntes, om man ska säga ersättning, så har nog rätt mycket att göra med vilket trauma man har ställt till med, skulle man kunna säga. Det går inte fortare att återhämta sig bara för träningsverken är större, om vi säger så. Så det är nästan alla kan räkna ut det faktiskt. Mm. Ja. Men några kul grejer var i alla fall här. Ja. Hur mycket är 100 gram protein? För att få i dig 100 gram protein från ett kyckling behöver du äta ungefär 400 gram kycklingbröst. Alltså. Men frågan är alltså vilken typ av peptider och aminosyror det här är i det här kycklingbröstet då. Och ja, det är 400 gram, i alla fall nästan ett halvt kilo. Så det är ju en del alltså. Och det räcker ju inte, de här är preppade med hur mycket vatten som helst. Alltså det, det finns många parametrar i det där som inte är riktigt lika mycket värde, om man säger så. För är det 100 gram protein från röda linser behöver du äta ungefär 1,3 kilo kokta linser. Det börjar ju bli en hel del då. Och det är 100 gram protein som inte ens är värt ett skit. Det är ju kanske 0,15% i NPU-värdet, eller 0,25. Eller vad fan det kan vara liksom. Det är ingenting alltså. Och för att få i dig 100 gram protein från ägg behöver du äta ungefär 8 ägg då. Det är inte heller sant. Det är 9 gram protein i varje ägg då, i äggvitan där. Och sen är det väl lite grann i gulan då. Men ja, men 8 tror jag inte på. 9 brukar jag räkna på här. Ja. För att få i dig 100 gram protein från fetaost behöver du äta ungefär 570 gram fetaost. Och det är väl lite bättre, ja, än linser i alla fall. För att få i dig 100 gram protein från biff behöver du äta ungefär 400 gram biff alltså. Och sen ska man hålla i sig då ungefär, ja, vi kan säga 2-3 gram per kilo kroppsvikt och dag då. Och det blir en hel del jävla tuggande alltså. Mm. Och för inte kroppen ska få för jävla mycket spö, alltså, för att organismen tar faktiskt, eller metabolismen tar jävligt mycket stryk av det här jävla tuggandet, så måste man börja väga in det, alltså optimera det så att det inte sliter. För det är vad som händer också. Ja. Och man har då kämpat med att få i sig 6 portioner kyckling, ris och pasta och broccoli och hela skiten. Och, ja. Och gått in på toan varannan timme för att blanda ny proteindrink och så vidare. Det visar sig nu att det inte riktigt är så där. Och det är väl inte så konstigt kanske. För det skulle inte säljas alls lika mycket, massa saker. Och det måste man ju säga, som rent erfarenhetsmässigt, så är det ju så att det är ju lite, svider ju lite att konstatera hur mycket bättre det blir om man använder hjärnan i de här sammanhangen. Och det har jag alltid ändå förespråkat att man ska göra det, bara glömt att göra det själv i tillräcklig utsträckning i stora delar då, sådär. Utan det har ju varit liksom det här med att flytta tunga vikter gentemot tyngdkraften som har varit hela grejen. Det hade kanske, även om jag har stått och sagt och liksom, det finns många människor i landet som har hört mig säga så här, du kan inte, kommer inte kunna lyfta ett skit mer än vad du klarar av att hålla i banan. Och därför måste de musklerna stabilisera, de stora musklerna, så att säga, vara medaktiverade i det här hela tiden. Alltså både antagonister och synergister måste hela tiden vara med i fasen då. Och ja, men nej, ändå alltså. Ja, inte så där så jag liksom tänker att det är bättre att köra det som ska stabilisera banan. Lägga mer energi på det kanske än det där som ändå, ja, man får se hur länge det håller helt enkelt. Ja. Och det är ju liksom det här. Men då kan man ju också säga när de gör såna här tester då och ska mäta då det här med proteinsynteseffekten och så vidare. Och jag vet inte. Det är otroligt få människor som har liksom en neuromuskulär intelligens för att uttala sig i frågorna överhuvudtaget liksom. Jag menar, det kan vi säga så, i kroppsbyggningsvärlden så är man det enda klara exemplet, det är väl då Kai Green då, skulle jag säga, men ja. Och han är väl inte känd för att hålla på att köra så jävla tungt som man svimmar. Nej, jag gör inte det. Jag tror fan att han aldrig får bli någon bra stjärna i byggning. Nej. Han kan lite om det där, det är helt säkert. Han kan spänna musklerna. Något så ända in i helvete alltså. Ja. Men slutsatsen i alla fall är det här då, det att muskelproteinsyntesen inte avstannar efter några timmar. Man brukar ju säga att efter 30-45 minuter måste man stoppa i då de här klassiska 30% eller vad det nu är för någonting. En liten mjölk eller något alltså sådär. Mm. Ja. Och det här har man börjat ta tag i, och det här står både i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter idag. Och det här är ju ingenting som kommer gynna livsmedelsindustrin, inte på långa vägar. Det kommer inte gynna veganrörelsen, det kommer inte gynna miljörörelsen, det kommer inte gynna klimatsektorn. Nej. Det kommer gynna människan och människans hälsoläge. Ja. Och som sagt, man drar lite olika, en överdietist på Sahlgrenska tycker då liksom att man, om man ska maximera muskeluppbyggnaden på marginalen, tror jag man ska ta vassleprotein, att det är föredraget. Ja, man kan väl säga så här, man kan ju kolla vad är det för muskelgrupp man har tränat och vad innehåller den för någonting då? Det är nog bra om man stoppar i så det den muskeln innehåller, de aminosyrorna, de peptiderna, är nog bra om man håller sig till det. Mm. Sådär alltså. I alla fall. Ja, och alltså protein, det är byggstenarna i kroppens vävnader som muskler och senor och skelett. Och när det äter protein bryts det ner till aminosyror i mag-tarmkanalen och transporteras via blodsystemet ut i kroppens vävnader. Proteinsyntes är processen att skapa nya proteiner och äger rum i alla organ. Muskelproteinsyntes är processen att bygga just muskelprotein. Muskelproteinbrytningen är den motverkande processen som bryter ner muskelvävnad då. Och om muskelproteinsyntesen överstiger muskelproteinbrytningen kommer musklerna att växa. Ja, och det här har de skrivit en bok då 2023, för jag vet inte liksom. Det här är ju liksom. Men att det går ut med i tidningarna så där, det är lite konstigt faktiskt. Men nu är det ju så. Ja. Och gamle Christer Garpenborg undrar vad en överdietist är. Det är en överstepräst i dietsammanhang. Förstår du väl såklart. Ja, det springer man inte ifrån. Nej, en man i 35-årsåldern greps av Säpo efter order från FBI, står i Aftonbladet. När fan kunde inrikespolisen i USA beordra? Ja, konstigt. Nu ska han riskera, nu när han utlämnats i USA, där han riskerar 20 års fängelse. Mm. Han är inblandning vid terrorbrott mot judiska lokaler, konstigt. Mm. Det här verkar inte vara precis vad det står. Det ser ut att vara någonting mer, någonting annat, ytterligare i alla fall. Ja, det är inte hela bilden. Mm. Sverige har varit en vagga för terrorism. Och terroristerna har infiltrerat hela vägen in i deras parlament. Recep Tayyip Erdogan 2022. Det är ju konstigt. Ja. Och priserna på mat på vissa sockerpaket har ökat med 30% i januari månaden före. Det är ju speciellt. Ja. Enligt matpriskollen. Den går ju verkar gå upp. Är det inte inflation eller hur fan? Jag förstår inte. Nu verkar man helt inne på att penningmängdsförändringen, den verkar inte ha med saker att göra överhuvudtaget. Men vad har vi Riksbanken till då? Jag menar, om det är prisstabilitet då, eller inflationsmålet då. Om det är deras huvudsakliga uppgift då, så har inte det med någonting att göra överhuvudtaget. Väldigt märkligt, det verkar vara en bluff det där. Det är någon form av förtroendepryl liksom. Så länge folk tror på den här skiten så verkar det kunna fungera lite halvhyfsat. Fast allt sämre såklart. Till slut ser alla att det är helt värdelöst alltså. Då är det fuck you too liksom. Ja. Ja. Ja, det verkar. Matkedjorna köper in sina varor via Axfood-dagen, det vill säga Willys, Hemköp och Citygross, har ökat sina priser dubbelt så mycket som ICA under månaden. Ja. Och det säger bara att ICA och Coop och de här kommer följa efter de kommande veckorna. Ja. Och pristrycket kommer därför att öka i februari. Ja, vad konstigt det här är. Men vad gör Riksbanken? Måste inte privatbankerna låna ut mycket mer pengar då? För att det ska komma mer pengar i cirkulation. Och det kan ju de göra ändå. För det är deras prissättning på lånen. Det har ju inte att göra med Riksbanken. Där finns det ju ingen mekanisk koppling. Det har inte alls med varann att göra alltså. Alls. Ens. Det är det. Konstigt. Ja, det där vet man ju inte. Mm. Trendbrottet i DN. Kraftiga matprishöjningar igen. Ja. Det där är ju väldigt konstigt alltså. Så det är alltså för att några led, mellanled ska tjäna mera pengar som det här har uppstått. Är det rimligt? Ja, det kan man ju fråga sig. Mm. Och i anledning av att man behöver ställa sig den frågan så... Ja... Det kan krävas 10 000 nya platser. Om 10 år kan antalet fångar vara lika många som invånarna i Strängnäs. Ja. Rekordstor utbyggnad av landets fängelser. Ja, det kan man ju säga kanske kan hänga ihop. För i någon mån måste man nog anse att det är ett brott mot mänskligheten det här som har försiggått, va? Det kan ju behövas en hel del människor som behöver liksom sitta på socialpsykologisk tillvänjning. Anpassning till verkligheten helt enkelt. Det går inte att man ska ha hela jorden plus 5% och alla resonerar så. Det kommer inte bli något bra samhälle. Det kommer inte bli det. Mm. Ja, mycket, mycket märkligt alltså. Faktiskt alltså. Redan nu är det fullt på landets fängelser och häkten. Kriminalvården står därför inför en massiv utbyggnad. Nya anstalter ska byggas, fler dömda ska övervakas elektroniskt och regeringen utreder även att hyra fängelseplatser utomlands. Fångarna måste också vänja sig vid att dela cell för att alla ska kunna få plats, Senare i år kommer Kumlaanstalten ha 765 intagna, de allra flesta platserna kommer att dubbelbeläggas. Det är det nya normala, konstaterar fängelseledning. Vi har inte börjat dubbelbelägga på isoleringen, men tanken har slagit oss. Vi utnyttjar redan alla lokaler, det finns ingen luft, säger säkerhetschefen. Bakgrunden till utbyggnaden är att allt fler dömt till fängelse och att straffen blir längre. Mm. Det är en utveckling som kommer att förstärkas de kommande åren. Jag undrar vad det kan bero på. Ja, enligt kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren är läget svårbedömt. Vi har enormt stor platsbrist, så det skulle kunna bli en effekt av alla reformer i tidavtalet sammantaget. Men även om vi inte gjort vårt bästa är siffrorna osäkra alltså. Mm. Ja, vad kan det vara för någonting då? Jag vet inte. Jo, det vet jag faktiskt. Jag vet vad det kan vara. Och det är klart att det blir ju ganska mycket med en hel Stockholms byråkrati och allt det här. Det blir det ju. För de har ju inte skrik i lungorna ur sig för att rätta till det här för befolkningens vidkommande. Nej, det är inte så, nej. Men hur är det då med han, justitieministern där? Han kämpar med näbbar och klor för att skydda den djupa staten och svenska statsförvaltningen. Stockholms byråkrati. Eller gör han inte det? Gör han något annat? Om man skulle motverka den djupa staten, skulle man ha de här jävla staffarsfigurerna med sig eller mot sig då? Spelar väl kanske ingen stor roll sådär, men för smidigheten skulle det nog bättre ha dem med sig. Mm. Och sen får man gå in i ett mera upp offensivt dominansskeende efterhand. Och det kan nog vara till exempel en militär grej. Sådär. Mm. Och här händer något konstigt då. Massiv kritik mot kurs på Umeå universitet. Vad har hänt? Och det är ju en fantastisk grej som kommer idag. Och det här är ju SVT. För nu ska vi äntligen få veta vad en ras är för någonting. Nu ska ras definieras, eller så kommer det inte att definieras. Och då är det andra saker som måste försvinna, som bygger på det här. Mm. Och det är en massiv kritik mot en kurs på Umeå universitet. Vad har hänt? Alltså, Umeå har en ny kurs som bestämmer samer som en ras. Det ligger liksom i tiden här nu. Ni har ju sett inspelet eller upptakten då. Det har nu fått stor kritik på bland annat sociala medier. Vad är det som har hänt på universitet, säger Kristina Orén, partiledare, min guide nu. Jag vet inte vad det är för någonting egentligen. Ja, Umeå spelar en mindre roll kanske. Umeå universitet har genom åren flera gånger satsat på samisk forskning med bland annat forskningsenheten Det kanske är samiska där alltså. Mm. Men nu kommer stark kritik mot universitetet efter att de har inrättat en ny sommarkurs med kursnamnet Samer som folkstam, ras och urfolk i vetenskap och politik. På Umeå universitet har det blivit mer att man pratar om samer snarare än att arbeta med samer. Vi ser att Umeå universitet har skett en diskursförändring. Man har ändrat samtalet och det skrämmer oss, säger Kristina Orén, partiledare, min guide nu. I kursen tar man upp samernas historia och diskuterar de olika folkbegrepp som används över tid avseende samer som social kategori. Dessutom nämns det inte att samer är Sveriges urfolk, utan istället omnämns samer som en ras. Jaha. Mm. Ja, måste man inte klara ut det här nu då kanske? Mm. Det blir svårt med den här särlagstiftningen om det inte är någon ras. Och det är svårt med lika behandlingen förstås, det är det ju. Mm. Jag upplever att Umeå universitet har backat. Vad är det som har hänt på universitetet? Man är inte alls samma kommunikativa dialog med samer utanför universitetet. Jag hade velat veta vad det är som har hänt, säger Orén. Elisabeth Raddock, studierektor av institutionen för idé och samhällsstudier vid Umeå universitet, menar att man inte har fått ta emot någon kritik. Hon säger att hon kan ställa upp i en intervju i till senare tillfälle och svarar nu på frågor i mail till SVT Sápmi. Institutionen har inte tagit emot någon kritik i alla fall. Mm. Vad är meningen med den här kursen? Meningen med kursen är att ge studenten en möjlighet att lära sig mer om den historia som kursen handlar om. Hur de har resonerat kring kurstiteln. Namnen på kursen har tagits fram av den lärare som har föreslagit att utvecklas kursen, skriver Raddock. Ja, men då så. Mm. Det gäller ju bara att fastställa vad det är för någonting då. Mm. Och då vill det nog till att man kan ställa fram någonting som säger att det här är. Mm. Och det här är någonting som ska syfta till det här. För att. Och så vidare. Mm. Varmt lycka till. Det kan vi säga. Ja. Det kan man verkligen säga. Ja. Speciellt alltså. Mm. Och Battleship Texas Foundation Group, Lone Star State, utvecklingen i valet vid 2020 års presidentval i Texas. Mm. Ja. Vad dyrt det där med kalla kriget, va? Och slagskeppen och det här. Ja. Så var det ju. Och Indien har varit och träffat Vladimir Putin. Mm. Ja, det verkar vara många som går ihop. De tycker massa saker. Och Donald Trump, han tycker att Joe Biden är helt värdelös. Alltså. Han är fullkomligt hopplös helt enkelt. Ja. Det måste vara någon annan som bestämmer istället för honom. Han är inte ens... han är alltså inte ens resident. Han är kanske bara resident. Mm. Jag vet inte. Och samtidigt som demokraterna försöker göra så. Men jag vet inte om det är... Inte det, när han gör det samtidigt är inte det lätt hänt att man får för sig då att... någon annan bestämmer. Mm. Det kan vara svårt att få demokraterna att säga, men det är klart att vet man ju inte. Ja. En vattendelare i västvärldens historia närmar sig. Ja. Mm. Ja, det kan man nog säga faktiskt. Det kan man säga. Mm. Det är inte så små saker här faktiskt. Ja, hon, den här båten då, Mississippi BB-41 där, hon hade Westinghouse-turbiner också. Ja. Det verkar liksom vara mycket med det här med militärindustriella komplexet och offentlig konsumtion och sådär. Mm, faktiskt. Och som sagt, i Moskva med pälsmössan på. Ja. Vargpäls kanske. Mm. Vi la upp ett klipp där med vargar som fick på pälsen i ägnet på Kolmården. Hur var det där med den här forskningen egentligen? Genforskningen. Det var massa militärer inne i ägnet samtidigt där. Ja, det är ju konstigt. Mm. Men det går inte så bra för Norrköpings kommun nu, va? Det är väl lite rörigt där, jag hört. Ja, Reidar sitter dåligt till tydligen. Eller är det frågan, sitter han dåligt till? Är det resten av kommunen kanske som sitter dåligt till? Jag vet inte. Hur har det gått med det där gamla kärnkraftverket där? På Vikbolandet. Marviken, hur... Hur har det gått för Stjärnan och hans pensionsgrejer som han höll på med då? Karin Jonsson, hänger hon i? Eller är det bara Niklas Ek numera? Nej. Vet inte riktigt. Ja, det är ju märkligt allt det där. Undrar om det har... Det är så pass alltså. De kanske är gravt behov av förvaltningsassistans. Det vet man ju inte riktigt. Sådär. Nej. Mm. Ja. Så la vi upp om ärkebiskop Martin Modius där. Mm. Det är ju inte så pjåkigt för vad honom tycker jag. För det är väl så att normen, det behövs vägledning. Om vi säger så här att vi får 3% fattare än monetärmekaniken. Mm. De drar med sig 20% som ja, ungefär fattar monetärmekaniken och kanske fattar några geopolitiska vinklar och en del historia och ja, kanske rent av något själsligt. Sådär. Mm. Och då är det ändå liksom de, ja, bättre 17 tillsammans 20. Sen ska de vara med sig de här. Det går inte så här med de 80. De springer inte precis klockrent till rätt adress på en gång. Så är det ju inte. Nej. Och att man inte då ska använda de verktyg som den djupa staten har använt i alla tider. Men under uppenbart reformerade former. Och ur det perspektivet kan man väl inte gärna säga att Martin Modéus inte vet vad han snackar om. Nej. Det där är ju liksom ett... det vet väl inte jag. Borde vi kanske våga tänka och svara så lite oftare när det gäller livets mysterier, det vi inte förstår någonting om. Måste Martin Modéus kunna definiera Gud? Men är det många som tycker att liksom... det judiska folket... Det är en ras. Alltså, hur då? Det tror jag inte på. Jag tror det är en religion, ja. Ja. Jag vet inte. Det verkar som någon har kört runt med människor i allmänhet. På ganska bred front, typ på hela jorden. Mm. Under lång, lång tid dessutom. Jättekonstigt. Ja, faktiskt. Måste jag säga. Jag drog upp den här Black Dragon Society också. Gamla den här japanska filialen till Igefarben då kan vi säga. Militärindustriella komplexet där. Ja, det hänger ihop med Takahashi, det hänger ihop med rysk-japanska kriget och så vidare och så vidare. Allt det här. Kan vara bra att ha lite koll på det där nu faktiskt. Ja, vad ska man säga? Man bör inte, jo nej, det bör man visst glömma. Den där tar jag bort nu. Så, det bör man visst glömma. Det här, ja. Och det här med Zuckerberg, ja. Och underrättelsetjänsterna, konstruktionen av hela Meta och det här. Konstigt alltså. Ja. Att de blir rika sådär Lacho. Faktiskt. Ja. Glöm inte. Han är släkt med Rockefeller Rothschild också. Ja. Ja. Ser man. Ja. Det blir sådär alltså nu. Det blir sådär. Och... Hur ska man göra då egentligen om vi säger så här då? Ja, det är familjen Rockefeller. Men de här som vi är nu, de har inte gjort någonting. De har bara liksom skött sig by the book. Så vad ska man ta dem för då? Vad är det som ska göras? Om det är samma sak med Wallenberg, vad ska jag göra då? Frimurarna? Ja. Tempelriddarna. Ja. Som sagt. Mycket speciellt alltså. Och försvarsorganisationens nya plan för norra Europa ska testas på allvar med en gigantisk NATO-övning. Och tre geografiska områden i Sverige blir direkt avgörande vid krig mot Ryssland. Ja, och vi befinner oss i det militära högkvarteret på Lidingövägen i Stockholm och möter med generallöjtnant Carl-Johan Edström, chef för Försvarsmaktens Opil, vår gamla Opil, och tidigare chef för flygvapnet. Och ja, vad ska vi säga? Vi är inne i en fas där vi har misslyckats med att avskräcka Ryssland från att invadera Ukraina. Och vi kommer nu in i en period där vi behöver avskräcka Ryssland från framtiden och göra det även här då. Och Edström gör den bedömningen att det ligger 10-20 år framåt i tiden innan vi är tillbaka i läge med stabilitet igen i Europa. Detta förutsätter att NATOs taktik med avskräckning biter på Ryssland. Ja, i militära kretsar används ord som uppmarschområde, basområde, bakre område när Sverige beskrivs vid den militära uppladdningen i norra delen av Europa. Och det är i Finland där den militära konfrontationen kan komma att ske som det utbryter ett krig med Ryssland. Och ja... Så här skriver ÖB i sitt militära råd och analys till regeringen. Större strider med mark- och flygstridskrafter bedöms i första hand ske längs gränserna mellan NATO och Ryssland, varpå Sverige kan utgöra ett viktigt basområde för gruppering och transporter av allierade förband. Svenska territorium kommer inte i första hand vara ett område där det pågår strider. Det är territorium där vi har baseringar, flöden, transitområden, men vi måste fortfarande kunna skydda det. Vad gäller befolkningscentrum, infrastruktur, militära baseringar, säger han då. Och NATO-vägarna in i Sverige. Och ja, det kommer in sjövägen i norra Europa och tre strategiska flödesvägar för att förklara försvarsstrategin i vår del av Europa är Narviks hamn då, högst upp där. Och trupper och stridsfordon från Kanada, USA och till viss del Storbritannien rullar i land för att forslas med järnväg och längs järnvägar genom Norrbotten mot Finland. I Finland är spårvidden på järnvägen praktiskt nog 1524 mm, medan den allmänna standarden i Sverige och övriga Europa är 1435 mm. Och ja, kan man säga så här, det har ju underlättat att ryssarna inte kunnat handla så mycket. För det var väl, ja, var det inte några svenska ingenjörer där med bärigheten på marken och sådär? Med Transsibirien, jag vet inte, kommer jag ihåg fel kanske? Nej, jag gör ju inte det, nej. Det var ju så det var, just det. Fan också, det går så liksom baklänges där nu då. Sen har vi Trondheims hamn då, trupp och stridsfordon från USA och Kanada kommer med järnväg och väg genom Östersund och vidare mot Sundsvall, Härnösand för att skeppas över till Finland. Alternativt transporteras längre ner i Sverige för att sätta samman med andra förband, alltså Göteborgs hamn. Vitalt intresse för inte bara Sverige utan även Finland och Baltikum när det gäller både civila och militära transporter. Och det här var ju då, liksom en översättning på de här tre punkterna som Sverige har valt tidigare att försvara då, det vill säga Göteborgs hamn, tvärsträckningen mellan Sundsvall och Trondheim och Arlanda har det varit då. Nu bedöms ju inte liksom det civila, det låter ju inte kanske riktigt trovärdigt att man ska ut och flyga sådär skitmycket då om det, ja, bär av då. Så nu ser det ut så här då. Men brötande där upp med Narvik, det var ju redan, om ni kollar på den här filmen som finns på Netflix där med Narvik, så ser ni att det här är ju någonting långt bortom konstigt då, om man säger. Och samma sak det här med Quisling och allt det här, ockupationen av Norge och så vidare och så vidare. Det är också saker som är långt bortom konstigt. Och kanske är det som Douglas MacGregor säger där, att när det gäller andra världskriget så måste de skandinaviska ländernas historia skrivas om helt i princip. Vad menar han med det? Ja, det kan man ju fråga sig alltså. Sådär. Ja, en viktig punkt för att strategin ska fungera med överskeppning av trupp från Nordamerika är att NATO lyckas hålla rent i Norska havet från ryska attackubåtar från Murmansk och rysk bombflyg. Ja, de har väl lite annat som skapar räckvidd numera också har jag hört, men det kanske är fel. Ja. Vi måste kunna inom NATOs försvarsoperationer kontrollera Östersjön för att säkerställa att vi kan klara försvarsoperationer i Baltikum, Finland och även transitera trupper, logistik alltså. Ja. Ja, det är ju lite som det är nu det här. Och NATOs regionala planer ska nu vässas på allvar med den gigantiska övningen Steadfast Defender 24 som består av 18 olika delövningar som är planerade att pågå från början av mars till slutet av maj alltså. Och 90 000 soldater deltar i det som, eller i vad heter det då? Vad som nu kallas den största NATO-övningen sedan kalla krigets slut alltså. Ja, faktiskt. Det är ju som det är nu. Och vi ska alltså ha massa folk som rör sig kors och tvärs här. Mm. Det där är ju lite speciellt alltså. Mm. Ja. Grönland, Island, Storbritannien, United Kingdom. Mm. Ja. Det var nog speciellt det här ändå en gång i tiden. Mm. NATO blir angripet, ja. Ja, jag vet inte. Det är en stor värdlandsövning för oss och det är en del av övningen som är mest skarp för oss. Alltså. Mm. När man gör den här typen av förflyttningar är det väldigt lite som skiljer en övning från skarp operation. Det enda som skiljer är att det inte är något skarpt hot, säger Carl-Johan Edström. Nej. Det är en viktig övning och operation för oss att stödja och leda den förflyttningen från Narvik till Tornedalen och in i Finland. Ja. Mm. Ja, man vet ju inte. Vi får väl se. Nasdaq stryper tillgången till känslig information. Ja. Meta ligger på Nasdaq. Marknadsplatsen kanske har möjlighet att påverka både utbud och efterfrågan. Mm. Tänk om det är så. Ja, tänk om det är så. Som sagt. Mm. Det skulle bli väldigt annorlunda om folk visste hur det där gick till. Så är det också. Ja, och jemenitiska sunniter deserterar från den pro-Saudi regeringsarmén i massor för att stödja hotsierna. Mm. Det är ingen risk att de infiltrerat det där hotsierna då redan från början. Finns någon sån möjlighet? Det vet jag ju inte, men jag undrar. Åt en kompis. Ja. Och ja, Viktor Orbán, han, ja, han säger att jag träffar en vägg om den här överenskommelsen här med de här pengarna från EU. Där. Om överenskommelsen inte hade nått så Ungern hade fortsatt att använda sitt veto skulle de 26 medlemsländerna fortsätta att rikta pengar till Ukraina, vilket jag inte kunde stoppa. Och de medel som avsätts till Ungern skulle tas och skickas till Ukraina de också. Ja. Ja, skulle det vara bra? Väst tror att tiden är på deras sida. På vår sida. Men det är tvärtom. Tiden är på Rysslands sida. Och ju längre tiden varar, desto fler människor kommer att dö. Och maktbalansen kommer att förändras, inte till förmån för Ukraina. Så varför fortsätta kriget ens? Mm. Ja, det är ju konstigt, faktiskt. Och HMS Queen Elizabeth kunde inte delta i den här Steadfast Defender. Hon hade propellerfel. Jävla mycket med de här propellrarna tycker jag. Hela tiden är de i farten liksom. Ja, jag vet inte. Vad det här kan vara. Queen Elizabeth, ja. Mm. Så det finns kryssningsfartyg som heter också några stycken. Queen Elizabeth och Queen Mary, ja. Mm. Ja. Mm. Attackerna mot Irak och Syrien visar att USAs kamp mot terrorismen är en bluff. Många av dessa miliser kämpar förmodligen mot ISIS, sa den pensionerade amerikanska arméns överste löjtnant Earl Rasmussen till Sputnik. Med hänvisning till de milisgrupper som USA attackerade i en serie luftangrepp i Irak och Syrien på lördagsmorgonen. USAs operationer i Mellanöstern är egentligen inte emot ISIS. De säger att det är det, men det är de verkligen inte. Och om man tittar på dem så stödde de indirekt ISIS och de skyddar dem Al-Qaida också. Mm. Ja, jag vet inte. Titta på Mujahedin i Afghanistan. Det verkar vara rena tjuvspelet där alltihopa. Faktiskt. Tänk vad tokigt det har blivit. Att det inte liksom är det björnligan, gubbarna med masken och numren på tröjorna. Så det är så enkelt. Ja. Och sen är alla kan alla vara kompisar efteråt om man har gjort klart leken. Ja. Och sanktionerna bidrog till utrensningen av ryska eliten, uppgav förra chefen för Kurchatov-institutet Mikhail Kovalchuk, som ingår i Putins entourage då, eller vad man kallar för. Så här kommenterar han rädslan hos vissa affärsmän att de på grund av deras band till ryska myndigheter kommer att inkluderas i sanktionslistan. Det här kanske är bra, den delen av eliten som inte behövdes. Den har försvunnit. Det var helt slumpmässigt överflödiga. Ja, det är en kolossal reningsprocess. Ju mer rena nationen är, desto snabbare blir vi av med den här femte kolonnen, sa Kovalchuk i en intervju med Ura.ru. Ja, det är klart. Och som sagt, Metas aktie ökade med över 20% på Wall Street på fredag. Sociala mediebolagets börsvärde rusade därmed 197 miljarder dollar. Det motsvarar alltså 2140 miljarder kronor och är den största värdeökningen under en enskild handelsdag i börsens historia enligt Bloomberg. Den tidigare rekord låg på 190 miljarder och sattes av både Apple och Amazon under 22. Morgan Stanleys analytiker Brian Novak konstaterade i en kommentar till bokslutet under fredagen att Meta går jättebra alltså. De är lysande utsikterna. Metas AI-pipeline för både användare och annonsörer är robust med nya verktyg som kommer att lanseras under året. Kan det vara så att man visste om att Meta ska finnas kvar? Kanske man hade byggt det själva trots allt. Kan det vara. Det är ju lite stort bara för att göra sig av med sådär. Man släpper nog inte gärna på det. Det har jag svårt att tro. Och som sagt, brons på SM i judo för yngste sonen i både U18 och U21 nu i helgen på SM 2024 alltså. Och han är faktiskt bara 16 år, så det var ju väldigt bra tycker jag, även om han själv då tycker det var fruktansvärt dåligt då. Men grattis Alexander alltså. Jaha, och sen har vi USS New Jersey. De här Iowa-klassen. Så har vi den här Black Dragon Society. Ja, det där är lite sådär, man måste tänka till här nu. Det är mycket bakåt som ska upp alltså. Och det visar sig att engelsmännen har fått fingrarna på de här Archer-pjäserna alltså. 15,5 centimeter. Ja. Ja, vad ska man säga? Kim.com tycker att Tucker Carlson är i Moskva för att intervjua Vladimir Putin. Ja, vi får väl se. Vi får väl se alltså. Det kan inte vara så roligt då för de inom den djupa staten sådär. Men ja. Och försvarsbolaget Saab har valts av Lima Airport Partners för att automatisera tjänsten på flygplatsen. Tjänsterna på flygplatsen där. Och det ska bli mera datastyrt då. Ja. Ja. Och ja, Trump är ingen diktator, ingen diktatorsmateriel. Jan-Erik Larsson är i Svenska Dagbladet, en ledare här från häromdagen. Eller från i helgen då. Och mycket av den amerikanska och europeiska bevakningen av det amerikanska valet präglas av oron för att Donald Trump för andra gången ska sväras in som USAs president. Ja, jag vet inte. En stor del av världen undrar vad det är som gör att många människor eller amerikaner stöder Donald Trump. En del av frågan handlar också om vad Trump egentligen vill, alltså. Ja. Svaret på den frågan är mycket enkelt. Trumps agenda är Trump, att segra. Mm. Ja, och Joe Biden fick ju 81 283 501 röster. Och Donald Trump fick 74 223 975. Det var ju alltså det bästa någon har fått då, som Donald Trump fick. Och det krossade Joe Biden för fan med 6-7 miljoner sådär. Ja, det bara blev så liksom. Ja. Ja, ja. Jag vet inte faktiskt om man... Det här är ju... ja. Svårt att liksom... kommentera nu liksom. Han påstår här... Swain här då. Ja, det är sant att Trump alltid har njutit av att låta som en stark man. Han beundrar autokrater, men han beundrar dem för deras mediala skicklighet snarare än för deras politik, alltså. Jaha. Mm. Trump skulle inte veta hur han skulle tillskansa sig nya maktbefogenheter än som han ville. Det här, ja, man börjar tagga ner det där helt enkelt då. Medialt. Donald Trump är en fara för amerikansk konservativ politik, men destruktiva kraft där, alltså. Det är ju konstigt, alltså. Jag vet inte. Konstigt som fan, alltså. Fara för amerikansk politik, att dess överdrivs av politiska skäl. Ja. Den djupa staten finns inte där helt enkelt. Nej. Man får ju ta en sak i taget, alltså. Ring, klocka, ring. Ja. Och som sagt, man flaggar alltså för att det ska bli bråk mellan Zelensky och järngeneralen Zelensky då. Ja, vem vet alltså. Vem vet. Och på fredag slog USA till mot totalt 85 Iran-kopplade mål i Irak och Syrien. Ja. Tunn linje alltså. Det är lätt att det skiter sig nu alltså. Ja. Och ja, jag vet inte. Det är väl ingen risk att de här... depåerna och legoknäktarna och miliserna som finns i fick någonting i skallen där då. Det kanske är det ändå, för man vet ju inte riktigt sådär. Och man för säkerhets skull och så sorterar man den här SOHR då, den här The Syrian Observatory for Human Rights alltså. Och det är ju en skämt som helt jävla larvigt alltså är det. Ja. Och polisen extra knäcker i Sverige. Och två åtalas för grovt narkotikabrott. Och vad ska man säga alltså? Är Putin i allt väsentligt ny Hitler? Ja, jag vet inte. I historiens ljus blir samtiden allt mörkare. Ja, jag vet inte. Alltså, det är ju inte sådär jätte... Ja. Vad man ska säga egentligen. Många av de här sakerna är ju liksom rätt så givna. Och det är ju så att säga, hur ska det här spridas ut då bland de här som måste lyssna på oss? Martin Modéus och tala om vår herres röst. Och så vidare då. Ja, det är ju svårt va. Och de som bara skriker det invandrarnas fel. Och Det är ras. Det är en ras, de är en ras. Allt sånt där. Alla de här sakerna måste alltså komma upp nu. Och det är i sin tur är lite speciellt. Och i den här artikeln är det speciellt i och för sig, för det handlar om Wilhelm Agrell och hans nya bok och det här med Wilhelm Agrells sätt att skriva i de här sammanhangen och den roll han har spelat för svensk säkerhetspolitisk utveckling internt eller inhemskt. Mm. Ja, faktiskt. Jag vet inte om de här är ju långa alltså, och ja, någonstans så undrar man ju liksom också hur djup kunskap måste människor ha egentligen. Ja. En fantastisk artikel där, Thank God It's Friday, Kungsan ska stänga när och går i graven. Och det där var ju lite roligt ändå, så mycket med det där och den så att säga, det ja, sociala mindset som fanns i stan kring de här företeelserna. Det där är lite speciellt när det går i tiden, faktiskt. Mm. Det är ju det, det är faktiskt riktigt speciellt, det måste jag säga. Mm. Och vem kontrollerar USAs gräns mot Mexiko? Ja. Oh. Texas blockerar Biden i gränsstrid. Jippo. Ja. Oh. Ja, jag vet inte. SvD går ut med att Orbans vänner har blivit märkligt rika. Kanske som ryska oligarker som sen... Ja, blev utrensade av andra sidan. Men så kan man väl inte göra? Nej, så kan man det. Faktiskt, det är ju så. Och sen är det som alltid propellrar i vanlig ordning. Mm. Det är ju speciellt. Ja... Och tunnelbanan i Stockholm, upphandlingen där. Mm. Ja, det verkar kunna vara lite korrumperat och Trumps rättegång. Nej. Nej. Nej, att han försökte då omkullkasta valresultatet. Ja. Ja, vad ska man säga? Det går ju inte så bra för den djupa staten helt enkelt. Och USS Washington ligger med artilleriet riktat åt styrbord. Mm. Ja. Det är ju speciellt alltså. Mm. Ja. Jag vet inte, så där kanske vi ska ge oss. Walter C. Teagle tog vi upp här i slutet på förra veckan då. Och jag vet inte, nätverken måste tas ur statens verksamhet. Tove Livendal tycker inte det är bra att de kriminella gängen styr i fastighetsbeståndet för myndigheterna. Nej, det kan man ju hålla med om. Alltså. Sådär, utan vidare alltså. Och Expo går ut med att svenska alternativmedier uppvaktas av Kina och de var ju en farten där på demon också. Så det går ju liksom ihop och det handlar ju om att man ska liksom dra i de här 80% där man kan dra på dem. Och i det fallet så får jag, det därför blir liksom, nu är vi samma sak igen och samma sak igen och samma sak igen alltså. Och ja, vi kan ju naturligtvis sitta och förklara det här med skuldmättnad då och sen kan ju han tyska skolan där, eller österrikiska skolan och det här gänget. Kan jag få hålla på sin kant liksom. Det är helt okej. Okay. Det går bra. Och sen får vi väl väga samman andra perspektiv som påverkas av det här då på ett eller annat vis. Och där får man väl nästan liksom, det är lite skrattretande att säga därför att ja, det är som det är liksom. Det, ja, sådär va. Men de är som sagt, de är hårt inpantade för det de har torgfört liksom under lång tid. Och det är inte så mycket. Ja. Och Christine Lagarde då, hon tycker att klimatförändringarna, att man måste göra om hela ekonomiska systemet och finansiella systemet. Ja. Sådär. Och det vet jag inte vad jag ska säga om ens. Alltså. Nej. Jag tror inte jag säger något mer om det. Ja, kära vänner. Det är otroligt vad det händer. Och ni märker det själva alltså. Nu är det en tsunami som vräker in över människor här alltså. Mm. Nu ska det klarläggas vad som är vad i det här. Vem gör vad av vilken anledning? Mm. Och nu måste man tänka på att nu finns det massor med spelare som inte är vad man tror de har varit. Både gott och ont naturligtvis. Så är det också. Och med det så ska väl jag önska er en trevlig måndagkväll och sen hörs vi då senast på onsdag. Mm. Spännande tider. Vi hörs.